Hej, välkommen till Coach Meet Coach. Jag heter Jörgen Lennartsson och har jobbat som fotbollstränare i 30 år. I denna podd så samtalar jag med andra coacher, ledare och chefer om teambuilding, coaching, ledarskap och mycket annat. Det är alltid intressant och lärorikt att ta del av andras erfarenheter, både inom idrotten och näringslivet. Gå gärna in och prenumerera på Coach Meet Coach i din poddapp så får du hela tiden uppdateringar när det kommer nya avsnitt. Du kan även följa podden på Instagram. Jag är glad att kunna presentera Folkspel som samarbetspartner till Coach Meet Coach. Genom att låta hela överskottet från försäljningen av Bingolotto och Sverigelotten gå tillbaka till föreningslivet så vill ideella Folkspel bidra till växtkraft och till att göra Sverige bättre för alla. I det ingår att stödja framtidens ledare bland annat tillsammans med Riksidrottsförbundet och utbildningsprojektet Eldsjäl 2.0. Folkspel, allt överskott till Sveriges föreningar. Tack för det. Hoppas du hänger med. Nu kör vi! Välkommen till ett specialavsnitt av Coach Meet Coach. Denna gången kommer vi fokusera på samarbetet mellan huvudtränaren och assisterande tränaren. Och till min hjälp så har den mångårige erfarne fotbollscoachen Magnus Edlund som jag har jobbat tillsammans med på många olika ställen, bland annat under 3 års tid i IFK Göteborg. Magnus har en stor erfarenhet av att jobba i den assisterande rollen. Vi kommer prata tillsammans om perspektivet, hur man känner det i samarbetet från båda hållen, både från den assisterande sidan och från den headcoachens sida. Man kan relatera till det här i olika idrotter självklart, men du kan också relatera till det här i näringslivet i ett samarbete exempelvis mellan en vd och en vice vd. Ljudet är inspelat via Skype så det är inte helt perfekt, men vi hoppas att det ska funka ändå. Då kör vi!
Jag tänker som första fråga, Jörgen, lite grann hur du tänker och funderar kring när du väljer din assisterande tränare. Eller ungefär, varför valde du mig? Vilka parametrar som är liksom centrala för dig då när du funderar kring sådana val som headcoach? Mm. Alltså?
Då är det så här att om man tittar i den stora proffsvärlden så är det ju staber. Som byter man headcoach och byter man 5, 6, 7 tränare i staben. Så då flyttas staberna runt så att säga emellan de olika klubbarna. I Sverige har vi inte riktigt den traditionen eller ekonomiska möjligheterna på samma sätt. Utan där får du ju ibland som tränare när du kommer till en klubb. Ibland har du möjlighet att ta med dig din egen assisterande. Och ibland får du då så att säga ärva den som har varit där tidigare. Eller någon som klubben kanske vill ska vara där utifrån klubbkultur och historia och så vidare då. För mig är det väldigt viktigt, nästan main thing, det är att man på något sätt har samma grundvärderingar i ledarskap och i fotbollsfilosofi. Det blir väldigt, väldigt svårt att jobba tillsammans om man har helt olika grundvärderingar om hur man vill bedriva ett ledarskap. Allt ifrån det demokratiska till det auktoritära och allting däremellan. Grundvärderingar utifrån föreningsfilosofi, föreningsarbete, att arbeta med människor, att man ser människorna som en resurs, att man vill ha en delaktighet i verksamheten och så vidare. Att man har en grundvärdering där som stämmer överens med varandra. Det tror jag är väldigt, väldigt viktigt mellan assisterande tränare och headcoach. Men också på fotbollsfilosofi så får det inte skilja allt för mycket. Det tror jag är viktigt. Det är bra om det finns en dignition här i detaljer. Att man har lite olika tankar på olika sätt på små detaljer. Det tror jag bara är bra. Det är jätteviktigt att den assisterande tränaren inte blir någon ja-sägare. Utan att den assisterande tränaren hela tiden tänker själv och har egna relevanta frågeställningar. När man sitter mellan 4 väggar och har det resonemanget om hur saker och ting ska vara. Men det får inte vara att en som har en ultra positionsrelaterat försvarsspel ska jobba med en som är ultramann-mangubbe, då är det väldigt för problem. Så det kommer inte funka, utan man måste ha någorlunda samma syn i grunden på även på fotbollsfilosofin. Den tredje parametern som är väldigt viktig för min del, det kanske inte är lika viktigt för alla tränare, men det är också att man har att den jag ska jobba tillsammans med har en stor social kompetens. Eftersom man umgås så väldigt, väldigt mycket med varandra. Man träffar den assisterande tränaren betydligt mer än man träffar sin fru. Och då är det viktigt att det är en person som man trivs tillsammans med. Att den har en social kompetens. Att man har någorlunda samma humor och någorlunda samma intresse i livet. Vid sidan om också, tror jag kan vara en stor fördel också. Så det är väl de sakerna. Samma grundvärderingar, ledarskap, fotbollsfilosofi och en social kompetens.
Ja, det är bra. Jag har en annan fråga där som följer upp lite grann kring det här. Du har ju haft ett par internationella uppdrag. Skiljer sig det här tänket som du har presenterat eller svarat när man är tränare utomlands?
I det stora hela så skiljer det inte. Men det tillkommer ju en parameter som jag tycker är väldigt bra. Jag kan ta av egna erfarenheter när jag exempelvis har kommit till Lilleström och kommit till Stabäck. Då har jag haft en, så att säga, en norsk assisterande tränare. Och det har ju varit en stor fördel med det, nämligen att han kan spelarna i landet. Han kan vem som är vänsterback i Strömskotset. Han kan vara styrkan är hos Bodeglinds högerytter. Han vet hur Sarpsborg spelar och så vidare. Och det gör det hela lättare, speciellt första halvåret, att du då kan luta dig mot honom lite grann utifrån det här med analys av spelare och så vidare. Och delvis också kan det vara på scouting och taktiska upplägg och så vidare. Så där tycker jag att det finns en stor fördel att man har en som kan det landets spelare och lags sätt att agera. Och kan kulturen och känner till även typ lite grann med logistik och så vidare när det handlar om reseplanering. Och när må man resa så och när ska man ligga över och när ska man inte ligga över och så vidare. Speciellt Norge som är väldigt långt land med ett stort berg emellan, så är det väldigt viktigt att ha koll på den logistiska delen och så vidare. Och även kontaktnät på olika ställen när man kommer. Så att där finns det parametern som man kanske då inte behöver ha samma hjälp av när man är i Sverige då.
Mm. Lite kort följdfråga där. Vad är nackdelen kring det? Alltså om du inte får välja med den du vill ha till ett annat land.
Alltså nackdelen är ju om det kommer. Om klubben vill att det ska vara en person som inte har de egenskaperna som man vill att den personen ska ha, då kan det bli ett bekymmer. Men det får man ju verkligen prata igenom innan. Och då får man ju så sagt träffa den personen som man ska jobba tillsammans med. Jag hade ju exempelvis i Stabäck förmånen att jobba med Gary Backe som nu då är tränare i Lilleström och var tränare i Sarpsborg i många år och i Molde och så vidare. Vi träffades nog 3 eller 4 gånger tror jag och snackade samman om vi kände att det här kommer vi linka ihop med varandra och så här tänker jag och så här tänker du och så vidare. Och då är det ju frågan om man har den tiden och göra det. Nu var det här en anställning som förbereddes väldigt långt innan den skulle sjösättas. Och då hade vi den tiden. Ibland har man ju inte alltid den tiden. Och nu i coronatider så kanske man inte ens kan träffas fysiskt. Det är såklart en väldigt nackdel. Men annars så tror jag det är jätteviktigt. Nackdelen om man skulle ha en som är väldigt tajt in i klubben och har jobbat där i 10 år och så vidare. Att det kan finnas så att när man kommer som ny tränare så kanske man kommer med nya öppna ögon och ser på spelare på ett annat sätt som den assisterande tränaren gör som kanske har varit där i 10 år eller 5 år eller vad det nu är, och då kan han ha förutfattande meningar och då finns det ju en risk att hans åsikt lite grann kan påverka din egen bild om han har väldigt en åsikt om saker och ting som är väldigt starkt förankrad i hans syn sedan många, många år tillbaka. Så då kan det vara svåra att se på saker från perspektivet. Då kanske det kräver en starkare tydlighet i vad du själv vill där.
Mm. Yes. En tredje fråga här som jag har funderat på. Kan valet av din assisterande tränare hänga ihop med hur övriga ledarstab ser ut?
Det är en väldigt bra fråga. Det kan det absolut göra. Därför att för mig så handlar ju inte ledarstaben, det är ju så att säga inte bara assisterande och head coach, utan det är ju allra högsta grad fystränare, målvaktstränare, sjukgymnaster och så vidare. Och det är en jätterelevant fråga, och jag har ju ett väldigt aktuellt exempel för min egen del just nu då i Helsingborg, där Mattias Lindström kommer vara assisterande och Sven Andersson kommer vara målvaktstränare. Eller rättare sagt, han kommer vara assisterande tränare med ansvar för målvakter och en hel del andra saker. Och där kan jag ju se den dynamiken i deras både personlighet och kompetens och ålder som gör att de två i en mix är två väldigt bra assisterande tränare. Där Svens egenskaper och personlighet balanseras upp på ett perfekt sätt med Mattias egenskaper och personligheter. Och när de två tillsammans blir två väldigt briljanta assisterande till mig då. Så självklart så kan det vara den situationen där man har olika kvaliteter som personer och att det mixas ihop samma. Det kan såklart, du kan fylla på här med en fystränare exempelvis, kan du också ha med ett sånt här paket. Du kan ha sjukgymnaster och så vidare. Så att i allra högsta grad så handlar det om att balansera hela ledartruppen.
Vad ser du som den viktigaste, eller de viktigaste egenskaperna hos din assisterande tränare? Om du får liksom, ja, krama ut det viktigaste. Det finns ju massor att prata om det, men om du försöker välja några delar som du känner att de här egenskaperna vill jag verkligen alltid att min assisterande tränare ska ha.
Och det är precis som du säger, det är jättemånga saker. Punkt ett, någonstans för mig, så kommer ändå lojalitet. Den kommer på punkt ett, därför att du jobbar i en så utsatt bransch. Det är så mycket människor och åsikter och engagemang som är runt ett elitfotbollslag idag. Allt ifrån olika agender från publik, supportrar, agenter, styrelser, media. I viss mån kan det vara även inom spelargruppen och så vidare. Men så är det enormt viktigt att man är supertajta och superlojala. Och att det är en hel självklarhet att den assisterande tränaren har en lojalitet utifrån allting som den personen gör att backa upp headcoachen i alla lägen i vått och torrt. Och det måste vara en sak som du liksom, det är en sak som du aldrig ens behöver fundera på att prata om, utan det måste assisterande tränare måste förstå exakt vad det innebär att vara lojal till headcoachen utåt i alla lägen. Det är en enormt viktig faktor. Annars tror jag att i förlängningen så fungerar det inte. Om man vinner alla matcher med 10-0 så kan det funka. Men så fort det kommer lite bekymmer så blir det trubbel om du har en assisterande tränare som inte är lojal. Så det är väldigt, väldigt viktigt. Sen såklart är ju kompetens viktigt. Och där är det vi har varit inne på lite, att den personen har en kompetens på det som du som headcoach känner att du mest vill att din övriga ledarskap ska komplettera dig med. För det är ju så här att alla människor på jorden är bra på något och dålig på något. Och alla tränare är bra på något och dålig på något. Och då är det viktigt att helheten blir så bra som möjligt. Och de sakerna som du då känner som dina egna kanske svaga sidor som tränare, det är ju väldigt viktigt då att den assisterande tränaren har den kompetensen att kan fylla ut på de områdena där. Och sen rent allmänt såklart fotbollskompetens och erfarenhet. Fotboll är ju ett erfarenhetsbaserat spel. Och desto mer erfarenhet du har på alla områden, då tänker jag tränare såklart, assisterande tränare. Men också inom andra ämnen som sjukgymnaster, fystränare, sportchefer, styrelser och så vidare. Desto mer erfarenhet och kontinuitet man har i en förening, desto bättre går det ofta över tid då. Så det är en väldigt viktig bit då. Och sen att han är en teamplayer, det tycker jag är jätteviktigt också. Att man inte har en assisterande tränare som någonstans har som en egen agenda att han ska göra karriär och han ska framåt. Och han har varit med här och minsann satt upp någon hörna som vi gjorde mål på, men sen släppte vi in ett mål, då var inte han inblandad. Den typen av så här, det är väl kanske relativt ovanligt att det är så, Men man ser det ibland att det poppar upp ett och annat Twitter på någon assistant coach som vill ta oss äran för någon seger någonstans här och där. Och det där funkar aldrig liksom. Så att man inte har en egen agenda, utan att man är en team player. Men sen, därmed är det inte sagt då sen att han ska vara en ja-sägare som jag sa från början, utan det är enormt viktigt att han har en egen åsikt, att man spelar in saker och ting till head coach på sätt som gör att man får head coach att tänka till lite och fundera på att det där kanske inte var så bra. Och i det slutna rummet så är jag för att man har väldigt, väldigt högt i tak, inte bara mellan assisterande och head coach, utan i hela ledarstaben. Så är det, måste man ha folk som vågar säga sin åsikt och säga emot huvudtränaren där om man tycker någonting annat. Och så har man en dialog om hur man någonstans landar i att det ska vara. Men sen handlar det om då, när man går ut genom den dörren sen, då måste man vara sten och lojal mot det man tillsammans har bestämt. Det är väl de egenskaperna som jag känner som kanske är de allra viktigaste. Men som du sa från början, det är väldigt många andra saker också.
Ja, det är klart att det är. Men det är några av de viktigaste som du lyfter där, tycker jag känns. Det känner jag igen från våra samarbete. Du har ju varit inne lite grann på det tidigare, det här med den sociala kontakten med din assisterande tränare. Kan du utveckla det lite till där? Hur viktigt det är för dig som head coach?
Ja, för mig är det väldigt viktigt. Det här skiljer sig säkert från tränare till tränare. Men för mig är det väldigt viktigt att man har kul när man går till jobbet. Det är jätteviktigt. Och då är det viktigt att hela ens ledarstab tycker att det är kul och att man skapar den atmosfären och feelingen som gör att det är roligt. Och då är det inte bara assisterande tränare, utan då tänker jag även på som materialare och ja, sjukgymnaster och de som jobbar med administrativa delar, vaktmästare och så vidare. Att man skapar en god familjär atmosfär där det liksom finns, vid rätt tillfälle ska det alltid finnas plats för lite skämt och lite garv och så vidare. Och att man kan prata om lite andra saker i den grå vardagen, så måste man kunna prata om lite andra saker än liksom att vinna eller förlora en fotbollsmatch. Då, där har ju du och jag snackat en hel del om vilka som är bäst vad det gäller Frölunda kontra Modo till exempel, Mange. Men jag ska inte slå på den, så ligger det där. Den är tung där nu. Modo kommer säkert tillbaka. Så att det är lugnt. Ja. Men att man kan ha lite sådana saker också som man kan skoja och prata om. Och även att man kan ha lite granna aktiviteter där du helt enkelt kan gå ut och göra saker och ting tillsammans. Du kan gå på, men det var väl något tidigare inslag här som man pratade om, att gå på O'Learys och se någon match tillsammans och så vidare. Att man har liksom den typen av aktiviteter ihop då inom ledarstaden och kan bryta miljön från träningsanläggningen och så vidare. Så att det sociala är en viktig faktor. Jag tror att det behövs för att man ska kunna göra ett bra jobb tillsammans framförallt när det blir tuffa tider.
Helt enig att skapa en sån känsla, att inte bara sitta och ha ångest för nästa match. Jag stödjer den 100%. Jag hoppar vidare här. Det är ju mer och mer vanligt inom elitfotbollen att teamen blir större och större, och även så när det gäller att man kan ha fler än en assisterande tränare. Hur ser du på det? För och respektive nackdelar kring att ha ytterligare en Magnus, om man säger så då. Två assisterande, eller kanske i något fall tre, men oftast är det väl två då på högsta nivå då, som det kan vara aktuellt.
Så är det ju, och jag vet inte om det kommer från hockeyn där man då kanske har en backtränare och en forwardstränare exempelvis då och så vidare. Men det har ju blivit fler och fler lag som har flera assisterande tränare då, två framförallt då. Kanske någon, även tre om man räknar in en analytiker där och så vidare. Alltså det är, som du själv sa, det är fördelar och det är nackdelar. Fördelarna är ju att du liksom rent arbetstimmarmässigt kan göra en arbetsinsats som täcker väldigt många områden. Det är flera ögon. Det är flera ögon som ser. Det är flera ögon som kan hantera spelargrupper på olika sätt. Som ensam tränare så är det tufft att hantera 23 spelare själv. Har du två så kan du hantera lite fler spelare. Har du tre så kan du hantera ännu mer spelare. Utifrån det här dagliga kontakten med spelargrupperna. Att se och bekräfta alla spelare varje dag och så vidare. Hittar du en bra form för strukturen i arbetet där du kan ge de här olika assisterande tränarna olika arbetsbeskrivningar och roller som gör att de arbeta med saker som de trivs med, som de är nöjda med, som de tycker om, som de är duktiga på och känner att de bidrar med sin pusselbit i helheten och är väldigt komfortabla med det, då är det oftast väldigt, väldigt bra. Det som skulle kunna finnas en viss risk om du har någon i en sån ledarkonstellation som inte har rätt typ av syn på detta, så skulle det kunna också bli att i de sämsta av världarna, att det kan bli då en kamp om vem som är nummer två och vem som är nummer tre av de här två assisterande tränarna. Och då kan ju det bli ett stort energiläckage och det kan då skapa trubbel. Och hamnar du i ett sånt läge så är det nog bättre att ta bort det än att bara ha en assisterande i så fall. Men man hoppas ju att de som har de rollerna förstår sin roll där och liksom agerar hela tiden för helheten och lagets bästa. Men det kan vara ett trubbel om det blir en sån situation. Och exempelvis en är väldigt tydlig assisterande tränare och en är assisterande tränare nummer två så att säga, och de har inte accepterat de rollerna där.
Ja, du är ju inne på rollacceptansen väldigt, och att du brukar ofta nämna att 1+1 ska bli 3. Så att det är ett klokt svar. Om man ser den här som det pågår ständigt inom elitfotbollen mellan head coach, så är det ju en ständig dialog mellan de som finns, som man får uttrycka sig lite ovanför dig. Det kan vara sportchef, det kan vara klubbdirektör, det kan vara i något fall ordförande så. Hur mycket av den dialogen som du har tycker du att du ska dela med dig till mig eller som assisterande tränare?
Det där tror jag är en väldigt viktig faktor, för att som tränare så vill du vill ha en ledarstab som känner delaktighet. Delaktighet får man ofta med information, och i en klubb så händer det väldigt mycket saker. Och då är det saker som händer ibland som kanske ett, det är bra om alla inte vet. Och två, det kan också bli energiläckage på negativ information. Som du som tränare kanske får negativ information uppifrån. Från en sportchef, från en klubbdirektör, från en ordförande och så vidare. Och då får du då balansera den informationen om du sen ska ta den vidare med din ledarstab. Är det positiva saker som ger energi och så vidare, så är det ju inte mycket att fundera på. Men är det negativa saker, så tror jag att man som tränare måste balansera vilka saker som du för vidare till din ledarstab och inte. Samtidigt så vill du också känna att din assisterande tränare är så pass nära och har så pass inflytande att han i stort sett informerar om allting. Så det där är en viktig balansgång, och det finns ju inget facit på det, utan det får man nog känna från fråga till fråga. Jag har nog själv gjort fel i båda riktningarna. Ibland har jag kanske informerat om något som jag kanske hellre borde hållit käften om. Ibland kanske jag har hållit inne på något som jag märker sen efteråt att det där borde nog kanske sagt till. Det där lär man sig efterhand. Så det bästa är om du kan ha en familjär atmosfär där du känner att du kan vara ganska så kommunikativ och öppen mot dina närmaste. Det är väl oftast det bästa.
Men det är väl också så, Jörgen, att där känner man mig väl, så du visste ju mina svaga punkter där, så att ibland så kanske du lät vissa saker vara, för det hade påverkat mig ganska mycket i det vardagliga jobbet.
Det kan man säga, och det där är det som du själv säger, där finns exempel på att det är en väldigt stor fördel att de har jobbat väldigt många år tillsammans. Då blir det saker som blir självklara, som man vet varandras egenskaper, och då vet man precis hur man ska tackla varandra där.
Vi går vidare. Vi har pratat om egenskaper hos en assisterande, så, men vilka arbetsuppgifter tycker du är, om man får uttrycka det så, lämpliga att lägga på din assisterande tränare utifrån din syn och ditt ledarskap som head coach?
Och det är såklart individuellt beroende på vem det är. Det traditionella är exempelvis en sån del som uppvärmningen, att kanske fystränare, assisterande tränare har ansvaret för det på olika sätt. allt som rör individuella delen i träningarna, individuella analyser på enskilda spelare och återkoppling på enskilda spelares prestationer är ju såklart en viktig del. Tekniska detaljer, passningsspelsdelar och så vidare. Kontakter neråt mot juniorlag och U19, U17, akademi och så vidare är en naturlig roll, att det är enormt viktigt att assisterande tränare har en stark både fackmannamässig men också social relation till U19-tränaren. Det är ju jätteviktigt att det finns en stark relation där. Och där kan det också vara viktigt, vi pratar om att gå på lera och se på matcher tillsammans, att U19-tränaren är med på ett hörn där ibland för att binda honom också ihop närmare A-laget kan ju också vara en viktig faktor. Det är en viktig roll för en assisterande tränare att ha en relation ner mot U19 och så vidare med flytten av spelare och så vidare. Ha lite koll på dem som går i skolan fortfarande så att det fortsätter fungera och så vidare. Det är viktiga saker. Fasta situationer är kanske också en sån traditionell del som ligger på assisterande eller målvaktstränaren i någon av dem då. Är väl också en sån traditionell del kan man säga då. Coacha ett U21-lag är ju också en del som assisterande tränaren ofta har, kanske ibland ihop med U19-tränaren. Och sen kan det också vara andra saker, och det som sagt beror ju på hur tätt man är rent relation och så att säga, det kan finnas taktiska delar, man kan jobba med försvarsspel backlinje på ena planhalvan och kanske försvarsspel forwards mittfält på andra planhalvan, och då kan man ta varsin grupp där och så vidare. Så att det där ser jag inte att det finns egentligen någon gräns för det, utan det är snarare mer en individuell anpassning till respektive assisterandes kompetens och kunnande.
Ja, i mitt fall Jörgen så fick jag stort ansvar för den individuella utträningen och även feedback till spelarna efter match, och det var ju väldigt, väldigt stor frihet från din sida, så den passade mig väldigt bra. Du har ju själv varit assisterande tränare och i Helsingborg, om inte jag minns fel, till Nanne. Har du haft nytta av de erfarenheterna när du liksom ser ditt samspel till mig som assisterande tränare, eftersom du har varit där själv?
Ja, absolut. Jag tror att all erfarenhet är bra i fotboll. Och jag jobbar ju 2 år med Nanne då i HF väldigt tajt. Vi jobbar ju väldigt tätt ihop och väldigt nära varandra och så vidare. Och då är det klart att jag känner den rollens kravbild och för- och nackdelar med olika sätt att agera, för- och nackdelar med olika sätt att agera hos en huvudtränare gentemot en assisterande tränare. Vad man uppskattar, vad man inte uppskattar, hur man som assisterande tränare skulle vilja att headcoachen var. Det är klart att det är saker som man har en stor erfarenhet av. Så att jag tror att det är väldigt bra att ha varit assisterande tränare innan man blir headcoach, för att jag tror att du får en större förståelse för de utmaningar som assisterande tränare har om du själv har stått inför dem. Det är ganska självklart, och så är det väl med de flesta sakerna här i livet i olika roller och så vidare.
Vi är inne lite grann på det här med team och staber och så. Jag från min horisont då, som har varit mest assisterande tränare, ser ju att det kanske är en av de större sakerna som har förändrat ditt jobb. Det vill säga att staberna blir större och större. Och vad ser du som utmaning där som huvudtränare kring det här med att leda de andra ledarna?
Ja, det har ju blivit egentligen idag som elittränare på toppnivå, som inte fanns kanske för 15 år sedan. Så idag är man ju lika mycket ledare för de andra ledarna som man är ledare för spelarna. Och det kräver ju då att det finns ett ledarskap även mot de andra ledarna. I det stora hela är det ju väldigt positivt, för att tillsammans så kan man göra ett mycket, mycket bättre jobb, och du har resurser som du inte var i närheten av tidigare och så vidare. Samtidigt är det viktigt att man då liksom kommer ihåg det. att du har liksom ett stort ledaransvar även för de andra ledarna. Även om du har ledare i staben som är självgående, som kan sitt jobb perfekt och så vidare, så är de ändå lik förbannat bara människor som behöver ha uppmuntran och support och bli bemötta med respekt och att du har en god relation och skapa goda rutiner för det här. Så att, och där är det väl så att svårigheten är, om man är väldigt många, så är det ju liksom det att i vissa situationer känner du att du vill ha med dig alla på båten utifrån möte, kommunikation, diskussion och så vidare. Medan alltså vissa diskussioner kanske man inte kan ta i allt för stor grupp, och då kanske du måste skära ner den ledargruppen till att bli lite mindre då när du ska diskutera vissa saker. Och där är ju gränsdragningar ibland kan ju vara lite känsliga då, hur många av dina ledare som ska vara med i olika diskussioner om saker och ting. Förhoppningsvis har du en stor förståelse för att hela din ledarstab inte kan vara med när man diskuterar varenda uppspelslösning mot det laget och så vidare. Det funkar ju inte så. Och där kan det vara, om du inte är tydlig där och har en bra dialog och så vidare, så kan det väl bli så att någon känner varför inte jag med när vi har det här snacket och så vidare. Så där, kommunikation och sunt förnuft, så löser man nog de mesta sådana saker.
Mm. Yes.
Där kan man ju också, jag skulle också kunna spela in det lite grann på det temat där, man också. Det är ju det här med när man är delat ledarskap och inte har head coach assisterande. Jag jobbade ju tillsammans med i 6 år med Tommy Söderberg i delat ledarskap på U21-landslaget som var 6 fantastiska år. Vi har exempelvis i Djurgården med Tolle och Kim som har haft väldigt stora framgångar och jobbat tillsammans och så vidare. Och jag tycker att det har varit väldigt positivt att jobba tillsammans med en annan och att man haft ett delat ledarskap. Där är styrkan att du når ännu mer utav spelarna. Spelarna behöver inte känna att det är en huvudtränare eller en assisterande som pratar med dem, utan båda har liksom samma position ute mot spelarna. Men det kräver det är tidskrävande. Det kräver en enorm massa tid. Det måste prata väldigt mycket med varandra. Du måste ha en dialog om det mesta. Och risken kan ju finnas ibland att saker och ting kan ramla mellan stolarna och att det finns en risk att spelarna kan få då dubbla budskap om du inte har pratat igenom exakt allt hur du ska säga mot spelarna. Så att det är ju både för och nackdel på det.
Nu har jag en fråga kvar, Jörgen.
Shoot.
Om klubben vill sparka din assisterande tränare mot din vilja, hur hanterar du det?
Alltså det går ju inte så här rent generellt så, men det är ju inget bra om klubben inte tycker att headcoachen ska ha den assisterande tränare som han vill. Så då är det ju, då känner jag att då blir det en förtroendekris och då är det svårt att fortsätta. Så jag skulle ha svårt att fortsätta i en klubb om klubben kommer över huvudet på mig och skulle vilja ta bort den assisterande tränaren utan att jag vill det. Det tycker jag inte skulle kunna funka. Då har de visat ett dåligt förtroende för dig som tränare också och inte lyssnat på vad du vill. Så då får man nog ta och säga att då får vi nog sluta båda två. Det tycker jag är ett fair sätt att hantera på. Om man nu har en väldigt stark samband med sin assisterande tränare och känner att man har jobbat väldigt bra tillsammans. Förhoppningsvis händer inte det så ofta i fotbollen. I alla fall inte i Sverige. Ja, då vänder vi på kuttingen här. Från mig då till dig, Mange, som assisterande tränare då. Hur mycket påverkar ditt eventuella val av ny klubb som arbetsgivare vem som är head coach?
Det är en riktigt bra fråga. Och enormt mycket vill jag säga. Precis som du var inne på så bygger det här på en förhoppningsvis en långvarig relation där man träffas varje dag och lever i princip i klubboverallen nästan 24/7. Och där liksom måste de här grundvärderingarna finnas utifrån ledarskap. Och för mig är det jätteviktigt att man känner att man passar ihop och att man dela det så nära som möjligt. Nödvändigtvis absolut inte allting. Det kan till och med vara bra i vissa frågor att man har en liten delad syn. Men de här viktigaste grundvärderingarna måste vara 100%. Annars så har jag svårt att se hur jag ska liksom hoppa på ett sånt uppdrag då. Sen fotbollsmässigt, som du också var inne på, får du heller inte skilja jättemycket, utan att de här grundläggande principerna i fotboll finns där. Annars så tror jag att man hamnar i väldigt mycket energiläckage till att komma fram till någon slags bra slutprodukt eller presentera någon idé som sen spelarna känner. Jag tror också att om inte det här stämmer så tror jag spelarna känner av det här jättemycket, Jörgen. Om det gnisslar. Jag tror att de har oerhörd lyhördhet kring att här är inte headcoach och assisterande riktigt överens. Så, som du också var inne på. Diskussionen och processen kan man ta i ledarrummet, och det kan vara högt i tak och höga röster. Och liksom. Men när vi kommer ut där så måste spelaren känna att vi är helt överens. Så att, nej, det är helt avgörande för mig, om jag ska vara kortfattat så.
Ja, men det är bra att du säger det också, med att spelarna upplever det. Och där har jag, min filosofi är väldigt stark, att när spelarna märker att ledarna har roligt tillsammans, så har också spelarna roligt tillsammans. Det är en väldigt viktig faktor. Du, vad tycker du som assisterande tränare då är dina viktigaste arbetsuppgifter gentemot head coach?
Ja, om jag säger så här, Jörgen, så känner jag så här att jag har hållit på länge med fotboll, och det har du med, och vi kan nog säkert lite och varje i fotboll, men den yttersta delen, det är ju att göra det så bra som möjligt för dig, så att du går ut varje dag med så högt självförtroende som möjligt. Och det är min absolut första tanke kring det, att du verkligen känner att du har 100% stöd. Vi har manglat igenom alla idéer och A, B, C, D och allt, så att du känner dig oerhört trygg kring det, för det är du som ska leverera det till gruppen eller vad det nu kan vara. Så för mig är det den viktigaste arbetsuppgiften. Sen kommer de andra sakerna utifrån behov och hur teamet ser ut och vad du vill att jag ska göra. Liksom. Men nummer ett är att där startar i alla fall jag. Med att jag vill att du ska ha så högt självförtroende som möjligt. För då kommer det bli på både kort och lång sikt bra för spelarna, för de övriga ledarna, för föreningen och troligtvis också för resultatet.
Ja, men det är strålande bra ingång till det. Och det är sånt som man verkligen känner att man vill att den assisterande tränaren ska tänka. Om vi går vidare då i någon samma fråga, lite följdfråga på det. Om du ska själv få känna att roller eller arbetsuppgifter och ansvarsområden som du själv tycker passar i den assisterande tränarens rollbeskrivning rent generellt. Vad känner du då?
Du var ju lite inne på det också. Liksom det, alltså, jag lärde mig jättemycket saker när jag var i Göteborg, och framförallt utveckling kring det här med headcoach ansvar. Och där fick man ju liksom lära sig att det är ju en hel del saker som inte har med fotboll att göra. Och där tycker jag liksom att om man bortser från det fotbollsmässiga, så att verkligen liksom vara lyhörd och se saker som du behöver extra stöttning med under vissa perioder kan det vara. Det kan vara lite mer fokus på att vara i omklädningsrummet till exempel. Att backa upp, lyssna av gruppen. När du kanske måste vidare till något jätteviktigt möte med sportchef eller ordförande eller vad det nu kan vara. Eller media. Så lyhördhet tycker jag är viktigt att jag som assisterande tränare har, och kunna läsa situationen. Och det är ibland från dag till dag. Men ibland är det absolut goda vanor och rutiner som vi har. Och det kanske mestadels av tiden bygger på inarbetat arbetssätt mellan oss. Men också kunna vara lite flexibel och släppa sargen, om jag ska vara lite sådär. Och säga att oj, här behövs det stöttas upp lite mer idag då. För att du har, det har hänt någonting eller vad det kan vara. Så att jag vet inte om det är något bra svar, Jörgen. Men du förstår kanske hur jag menar.
Nej, men det tycker jag är jättebra. Och vi pratar en hel del också om det här, just att saker och ting som händer bakom ryggen på huvudtränaren. Som man inte ser eller uppfattar på något sätt. Så allting det behöver man ju då inte berätta för huvudtränaren. För att det kan ju bara vara massa onödigt energiläckage. Utan att man sållar och sorterar i vilka händelser och information som verkligen är relevanta att föra vidare. Eller vilka saker kan man fixa bakom ryggen på huvudtränaren så att det aldrig kommer på hans bord. Och då sparar du energi på den punkten. Och det tycker jag att du var ju väldigt bra på att värdera de sakerna där.
Och det har väl liksom erfarenhetsbaserat som du var inne på. Allt det här har man ju hållit på med väldigt länge. Och till slut så inser man att den här frågan är ingen som Jörgen behöver veta idag. Den här frågan måste du veta nu. Så att liksom känna av det tror jag liksom är, alltså det är otroligt viktigt. För att komma upp liksom hela tiden med saker som du ska liksom tvingas höra på. Som egentligen kanske inte är viktigt idag. Utan den kan vi ta på måndag. Då den selektionen, det måste en assisterande ha. Tycker jag på en liten.
Det är bra. Vi går vidare. Vi pratar just om det här. Du själv frågar mig om hur jag ser på att ha två assisterande. Hur ser du på att jobba i ett team med flera assisterande tränare?
Ja, det här har vi diskuterat mycket, du och jag. Det är givetvis när, alltså man ser det rena fotbollsjobbet på planen, om jag ska vara helt ärlig, så tycker jag liksom ibland att det räcker med att vara två fotbollstränare där. För att det finns oftast en fystränare, målvaktstränare och så här. Så där tycker jag ibland att det blir nästan svårt att vara tre. Om inte det är något specifikt så. Men generellt, det är min, men det är ju alltid bättre med fler ögon såklart och mer kompetens. Men det kräver också att du har järnkoll på det här. Och ibland kan det kännas som att det är en tuff uppgift för headcoach att ha koll på det. För att vi är i botten tre fotbollstränare, även om vi har tre olika roller. Och beslutsvägarna ibland kan också bli, fördelen var kanske två är att beslutsvägarna blir lite kortare, kommunikationen blir lite snabbare. Nackdelen är att man missar något såklart och att man inte räcker till alltid. Så det står precis där för mig, någonstans mellan 50-50, för- och nackdelar tycker jag. Sen är det ju absolut viktigt att veta att det har ju väldigt mycket med, alltså kompetensen eller den känslan som har med varandra. Att respektera varandra för den roll man har. Och ha en enorm rollacceptans vill jag säga. När det gäller att vara assisterande 1 och 2. Däremellan måste det funka. Någonstans nästan känna att det också blir 3. Om du förstår vad jag menar.
Ja, men det är bra. Det är ingen enkel fråga, för ibland så... Så är det ju helt enkelt så att man som headcoach vill ge delaktighet och känna att alla får en del av kakan. Och ibland så är inte kakan tillräckligt stor för alla de sakerna ute på planen som ju oftast är det roligaste. Du, vi pratar om det här med att bli informerad av headcoach av allt som händer i klubben. Hur ser du på den frågan som assisterande?
Jag tycker jag var inne på det lite grann att du känner mig så väl utan och innan, så att du har ju besparat mig vissa saker, för du visste att man kanske skulle lägga för mycket energi på fel saker och det filtret var viktigt att du kände av. Det som jag kanske alltid vill vara med på, det är ju givetvis om det har med spelare att göra, så att man, för det påverkar ju även mig då som assisterande tränare, till exempel om jag är fast ansvarig, så skulle en ny spelare in ganska snart skulle kunna ställa till en hel del omstrukturering kring fasta situationer och så här. Där skulle man ju vilja vara lite preinformerad för att okay, om den här spelaren kommer, vad skulle det kunna påverka de arbetsuppgifter som jag har? Och i det korta perspektivet mot match så är det väl framförallt då kanske i det här fallet som jag var fast ansvarig. I det långa perspektivet kanske inte lika viktigt då. Men om du är med för hur jag tänker att så spelar rekryteringar där är det aldrig fel att få vara med. Sen behöver man inte veta allt där heller, men att det kanske är på väg att hända något in eller ut är ganska viktigt för mig som assisterande tränare. Sen är det andra beslut som jag känner att jag kanske inte alls har med att göra, som är uppe på mer politiska nivåer, det behöver inte jag veta.
Lite som assisterande tränare så är det ju så att det blir ju oftast inte speciellt intressant för massmedia. Och man får ju inte så mycket uppmärksamhet som assisterande tränare. Egentligen varken i framgång eller i motgång. Hur ser du på den delen av lite grann inom situationstecken anonymiteten i jobbet?
Fantastiskt bra. Att slippa det. Jag är ju en bruksmentalitetsuppfostrad person från norra delen av Sverige, Örnsköldsvik. Så att för mig är inte det här en viktig fråga överhuvudtaget. Jag har som inget problem alls med det. Om jag får vara bakom eller och inte synas, bara jag känner att jag får jobba med bra saker som passar mig och som gör att jag kan bidra med saker till laget, till föreningen, då är jag jättenöjd. Och jag brukar alltid säga, de som vet, de vet var man befinner sig. Om jag är jättesugen på uppmärksamhet, då ska jag inte vara assisterande tränare.
Nej, det är helt riktigt. Det är bra, vi släpper det. Din egen karriär som tränare kan ju kanske lite grann, jag ska inte säga att den stoppas upp, men det kanske inte blir någon jättestor utveckling på om du stannar väldigt, väldigt länge inom så här assisterande tränarfacket. Och att det finns en risk att du blir till slut stämplad som att han är assisterande bara. Hur ser du på den frågan?
Ja, lite grann så att jag är väldigt stolt att vara assisterande tränare och tycker att det är en väldigt viktig uppgift. Och precis som den här diskussionen vi har haft, du och jag och Smälla, så har vi märkt hur den rollen har breddats. Och framförallt ställs ju väldigt höga krav på utbildning på högsta nivå. Och att man är en väldigt kompetent elittränare på alla delar egentligen. För att kunna vara en bra assisterande tränare. Och eftersom kanske headcoach rollen har blivit lite mera, om jag får uttrycka så, manager åt det hållet i alla fall, att man jobbar med så mycket andra frågor som kanske inte, så har det helt plötsligt ramlat ner andra arbetsuppgifter på mig som har gjort att jag har absolut känt att jag måste steppa upp och utvecklas och fortbilda mig och vara ajour med trender och allt det här. Så att för mig är det en roll som jag tycker har väldigt hög status i mina ögon. Alltså, så att jag kan till och med tycka att den kanske till och med passar mig bättre än att vara headcoach. För den insikten har jag att man kan inte passa överallt. Men på elitnivå så tycker jag kanske att den rollen som jag har som assisterande är väldigt, väldigt bra.
Du har ju haft en del så att säga, ansvariga uppdrag också tidigare genom åren. Vilken erfarenhet har du dratt av dem utifrån att sen bli ett mer tydligt assisterande?
Ja, jag har haft lite sådana i kanske med lite mindre miljö, men framförallt har jag ju coachat och lett människor väldigt tydligt i ett huvudansvar. Och det som jag känner kanske, det är det här med involvering, att man verkligen är noga med det som headcoach, att involvera människor runt omkring dig på lite olika sätt såklart, men det är den viktigaste lärdomen jag hade eller fick när jag var i den positionen, att kommunicera kan man inte göra tillräckligt mycket, alltså det är oftast där det brister, när det blir lite energiläckage eller man missar att informera någon som kanske just då inte är där till exempel, det kan bli en väldigt stor sak av det, och det lärde jag mig att väldigt noga med kommunikation, dialog och så att alla känner att man är med. Det tror jag är jätteviktigt.
Samspelet med övriga ledare utifrån assisterande tränarens roll, och då tänker jag på typ målvaktstränare, fystränare, sjukgymnast, doktorer, materialare, vaktmästare och så vidare, barnskötare, planskötare menar jag. Hur ser du på det samspelet?
Ja, alltså jätteviktigt, och också en sån där som kompletterar dig då, för att självklart så måste kanske jag ta mera direkta kontakter med det som rör den faktiska fotbollsträningen, för att vara konkret, tränar vi på ett annat ställe kanske man behöver ringa ringa den vaktmästaren så att allt är okej innan man kommer. Materialaren vill veta exakt vilka som ska träna. Det kan jag tycka att den dialogen kanske jag ska ta mer än du. Vi har kanske träningsbitar där jag ska jobba med någon annan i staben som jag är ansvarig för. Det är ju direkt ansvar på mig. Övriga i klubben när det gäller ändring av schemat och sånt kan det vara som jag också ska informera klubben om. Dagsprogram, veckoprogram. Ja, det är hur mycket som helst. Alltså. Och det tycker jag är en klockren uppgift på en assisterande tränare att hjälpa till med. Så att du kan prioritera rätt och lägga mest energi på de absolut viktigaste frågorna som är just nu.
Nej, men det är bra.
Att hjälpa till kanske också med själva delledarskapet, om jag får uttrycka mig så. När man märker att kanske den här dagen hinner du inte ge uppmärksamhet till materialare eller någon annan vaktmästare, att jag kanske får lägga lite mer tid på honom eller henne då, för att man ser människor helt enkelt och hjälpa till, så att, för du räcker inte till varje dag beroende på situation då.
Ja, men det är bra. Ja. Och då är vi inne lite grann som vi pratade om också tidigare här, om det här med det sociala, relationerna. Hur ser du på den här delen med sociala kontakter med head coach som inte bara relaterar till det arbetsmässiga?
Från botten är det ju liksom det med kompisar och kamratskap är för mig. Det är, liksom, det är nummer ett, Jörgen. Och du vet ju att, liksom att vara kamrat och kompis, det är man ju vått och torrt. Även när det, både när det gäller saker som är inom ens arbete, men också privat. Så för mig är det, ja, det är det som gör att jag älskar att jobba med det här. Liksom, att man... De viktigaste personerna förutom sin familj och sådär, så de finns ju inom fotbollen på något sätt när man har jobbat länge och så att, nej, det är en jätteviktig del liksom. Och jag utvecklas ju också genom att, ja, man behöver inte vara lika, men jag behöver också träna på saker och bli mer bättre på vissa och tvärtom, så att, nej, det är en ömsesidig respekt och ja, den bidrar till min personliga utveckling såklart, och den är viktig.
Du har ju varit lite av en fasta situation i professor Mange och utvecklats till det, kan man säga, i takt med att du har jobbat många år nu då som assisterande. Hur känner du för den rollen och hur har du skaffat dig kunskap och erfarenhet på att bli så duktig på fasta som du är just nu?
Bara hårt jobb, alltså studera mycket. Vara påläst, noggrann, alltifrån motståndarscouting, lyssna på inspel från andra duktiga på det här området, skapa en egen filosofi som passar ihop med head coach. Ett jäkla jobb helt enkelt, lägga mycket tid. Något annat har jag inte kommit fram till att det kan vara, utan det är någonting som man måste vara ständig process, om man säger så. Det är inget som jag kan luta mig tillbaka och ha ett ark som jag använder hela säsongen, utan det är som ett ständig process tycker jag, även om det är grundprinciper precis som det är spelet, så gäller det att vara väldigt lyhörd och ajour med vad som händer.
Du hade ju en väldigt bra dialog också med målvaktstränaren där om Remma, och så var det Sven Andersson ett år också i Blåvitt. Ja. Samarbetet med målvaktstränaren är ju en viktig del också för strukturen av fasta situationer.
Ja, jättebra att du nämnde det. Alltså de har så kloka inspel, de målvaktstränarna och även målvakterna. Och där har vi också utvecklat under tiden att hitta en fasta grupp med spelarna. Liksom att några nyckelpersoner där får vara med och liksom i processen. Liksom. Ja, det tror jag är jättebra. Det har ju jag utvecklats mycket genom att inse att man kan ta del av spelarnas erfarenhet och kunskaper. Sen i slutändan är det kanske jag och headcoach som bestämmer. Men att ta in information och kunskap från spelarna och andra ledare i området är ju helt avgörande. Det ska bli bra.
Mm. någonting som ju händer då tyvärr då och då, det är ju att en huvudtränare får sluta sitt jobb. Och ibland blir det då att en assisterande tränare tar över det jobbet då. Han har varit väldigt delaktig i det mesta som har hänt, och sen får huvudtränaren sluta och så får assisterande tränaren ta över. Det finns ju några sådana exempel då. Mm. Hur ser du på den delen i det här jobbet? Så är det lite mer negativt perspektiv på det här arbetet.
Ja, alltså jag vet inte som jag, alltså det är inte ens en fråga det heller för mig att det skulle kunna hända liksom, att då slutar jag ju själv. Den enda gången jag skulle möjligtvis fundera 1% på det är om du skulle be mig fundera på det. Därför att du av någon anledning känner att ja, det kan vara sjukdom, det kan vara familj, alltså förstår du vad jag menar? Alltså det, då ska jag för mig, då är det du som frågar mig. Annars helt uteslutet. Helt uteslutet. Man ska vara medveten om det som assisterande tränare, att man ställs inför situationer som man ibland faktiskt kan, kanske till och med omedvetet, underminera head coach. Och då tänker jag på till exempel laguttagningar. Det är ju inte alls ovanligt att spelarna kommer till mig efter laguttagning och undrar vad som händer. Och mitt svar är ju helt avgörande där, hur det här ska bli.
Ett svar som egentligen håller i de flesta lägena, så är det ju väldigt mycket bara sunt förnuft. För sunt förnuft någonstans är ju en sammanfattning egentligen av väldigt mycket inom kommunikation, ledarskap, samarbete och så vidare. Men då måste man ju också ha den historiken, erfarenheten och kontexten av att förstå vad är sunt förnuft i det här läget. Har man varit med ett tag och jobbat tillsammans och hållit på och stött och utsatts inför x antal situationer och fått lära sig att hantera det, så blir det liksom oftast sunt förnuft svaret på väldigt många frågor.
Tack så mycket för att du har lyssnat på det här specialavsnittet av Coach Meet Coach med inriktning på samarbete mellan head coach och assisterande coach. Och tack till Ideella Folkspel för att ni låter hela överskottet från försäljningen av Bingolotto och Sverigelotten gå tillbaka till föreningslivet och stödjer utvecklingen av framtidens ledare, bland annat tillsammans med Riksidrottsförbundet och utbildningsprojektet Eldsjäl 2.0. Ha det bra så länge!
Poddproduktion av Fredag.